skrämmande och fascinerande, så beskriver Gina Lindberg amerikansk politik. I P4 Extra-gästen berättar Sveriges Radios USA-korrespondent om den journalistiska rustningen som skyddar henne även privat, och om ett USA där allt fler är rädda för att säga vad de tycker, och så om varför hon höll sin cancerdiagnos hemlig. Jag heter Karin Bengtsson. Välkommen hit till P4 Extra.
Tack så jättemycket.
Du, den där journalistrustningen som du pratar om, berätta, vad är det för något?
Ja, men för mig, jag har ju varit journalist på Sveriges Radio länge och korrespondent länge, och journalistrustningen är något som jag kallar det, när man liksom sätter på sig journalistrollen när man är ute på uppdrag. Och det är någonting som hjälper mig väldigt mycket i jobbet, att tänka att man är ute på lyssnarnas uppdrag, och det är mitt jobb att ställa frågor, och ibland ganska obekväma frågor. Och rent privat så kan jag nog vara, skulle jag nog kunna vara rätt blyg och försiktig i såna lägen, men aldrig när jag är liksom korrespondenten Gina Lindberg, då vågar jag göra mycket mer. Och det kan också skydda en mot i otäcka situationer, som en situation jag var med om tidigare i våras när det var skottlossning på White House Correspondents Dinner i Washington som jag var på, och jag hade hjälp av att snabbt kliva in i min journalistroll och mitt journalistuppdrag, så att på så sätt kan den där rustningen verkligen vara hjälpsam.
Mm. Vi ska prata mer om den där situationen, men just nu så är du ju hemma i Sverige, du är på plats i Radiohuset i Stockholm, och då för den årliga korreveckan som det heter för Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Hur är stämningen där?
Precis, jag har smitit ut en liten stund nu från samlingslokalen där vi är. Vi är ju drygt 20 korrespondenter, och vi är ju en väldigt speciell grupp därför att vi har stor gemenskap och gillar varandra mycket, men vi ses jättesällan. Det är bara en vecka per år som vi verkligen får träffa varandra. Och det är den här veckan som vi kallar för korreveckan. Och då samlas vi för utbildning, vidareutbildning, det är olika föreläsningar, det är säkerhetsutbildningar, och sen har vi också en dag när vi träffar publiken, och det är här i Stockholm imorgon på Kulturhuset vid Sergels torg. Och efter det så är det några korrespondenter som också ger sig ut i landet på turné för att träffa publiken. Så att det är en chans att träffa varandra, prata journalistik och hänga, och också träffa de som lyssnar på oss.
Mm. Och en chans också när du är tillbaka i Sverige att du kunde vara med i P4 Extra, det tycker vi ju är toppenbra. Vi ska prata mycket mer. Gina Lindberg, ditt Sommar i P1 var ett av de mest lyssnade. Det hördes av mer än 1 miljon lyssnare, och efter det så kommer folk fram till dig i matbutiken, på badbryggan i din hemstad Halmstad. Alltså, folk känner igen dig, har jag förstått. Varför tror du att det är fler som vill komma fram nu och prata?
Alltså, det är helt fascinerande faktiskt, och väldigt, väldigt hedrande. Jag är jätterörd över att det är så många som har lyssnat och som kommer fram och tycker saker om programmet. Och jag tror att det är någonting med formatet. Jag tror att många som lyssnar på Sveriges Radio är ju vana vid att höra mig i mitt journalistuppdrag när jag rapporterar om Trump morgon, middag, kväll och amerikansk politik på olika sätt. Och det har jag gjort i åratal. Men nu pratade jag lite mer personligt, och Sommar i P1 är ju också ett musikprogram där man får höra min musiksmak, och jag pratade om inte bara livet som korrespondent utan om livet. Mm. Och det gör väl någonting med, man når lyssnarna på ett annat sätt. Och jag har märkt det i sommar att i vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit framme och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel, och det är det många som har referenser till och har velat snacka om. Så att det har varit, jag är jättetacksam för responsen jag har fått. Det har varit väldigt, väldigt fint att se vilket genomslag det där programmet har.
Mm. Hur var det liksom för dig, jag tänker, för en public service journalist som är van som du att rapportera sakligt och opartiskt, och att då liksom träda fram på det där sättet mer personligt? Hur upplevde du det?
Jag tycker det var en ynnest faktiskt, att få fundera inte bara ett varv utan ganska många varv extra. Det är liksom ett uppdrag som jag tog det på stort allvar, tror jag. Jag blev jätteglad när jag fick frågan och en sekund senare messade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara, vad har jag tackat ja till? Mm. För det var också en viss skräckblandad förtjusning att fylla det här 90-minutersprogrammet med något innehåll som ska vara intressant och som ska vara något lite extra. Jag valde att prata mycket om hur det är att vara journalist i dagens USA och vilka utmaningar det ställer på mig som yrkesperson. Och det är ju en väldigt speciell situation nu med Donald Trump som president som ger sig på journalister på ett sätt som ingen annan tidigare president har gjort. Så att jag pratade mycket om det och också om känslor och tankar som jag har mer personligt kring det.
Mm. Och så berättade du då om när du drabbades av cancer och att detta var något som du höll nästan helt hemligt, att det var väldigt, väldigt få som visste om det. Nu vet ju då över 1 miljon svenskar, alltså vad var det som fick dig att ändra dig kring det där?
Att det har gått tid och att det inte känns känsligt längre. Men när jag fick cancerdiagnosen, det var 2010, så var jag mitt uppe i ett uppdrag som korrespondent i Washington. Jag bodde där med min man och våra 3 barn och fick den där diagnosen. Och min starka känsla just då var att jag behövde skydda mig själv. Jag orkade inte berätta om det för omgivningen. Jag berättade förstås för min närmaste familj och mina närmaste vänner, men inte på jobbet till exempel. Och det gick ju bra eftersom det är radio. Det var ingen som såg mig. Mm. Och enda gången som jag behövde ta ledigt var när jag låg på operationsbordet faktiskt och var nedsövd. Och annars så jobbade jag på. Och jag kände att jag mådde bra av det rent mentalt. Att fortsätta ha ett uppdrag som jag tyckte var meningsfullt, viktigt, motiverande. Att inte definiera mig själv som patient. Och jag var också väldigt rädd att bli... Jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig. Jag orkade på något sätt inte ta emot det i det läget. Nu med distans till det så kan jag prata om det och jag tror att det är viktigt att prata om det. Men jag förmådde inte det just då. Men jag tror och vet att det är många som känner igen sig i de där väldigt otippade känslorna som kan dyka upp när det händer något traumatiskt i livet. Och för mig var det just att jag behövde hålla väldigt hårt på min integritet för att klara av den där situationen.
Mm. Och du beskriver det ju som att den där journalistrustningen liksom skyddade dig i den situationen också. Mm. Kan det inte också bli liksom ensamt att inte berätta, om du förstår vad jag menar?
Jo, om jag inte hade haft någon hade det förstås blivit ensamt. Mm. Jag hade mina närmaste så att jag kände mig inte ensam på det sättet. Men jag tror att i mitt liv, jag har varit reporter. Jag menar, sen jag gick ut Skurups journalistlinje för många år sedan nu. Och i mitt liv så har just det här att kliva in i journalistrollen, att ta på sig den rustningen, det har hjälpt mig väldigt många gånger. Och det hjälpte mig faktiskt i den situationen också. Jag hade någon sorts journalistförhållningssätt till när jag träffade mina läkare och ställde väldigt mycket frågor och följdfrågor och tog second opinion. Och jag bad att få spela in svaren på min bandspelare och sådär, som att jag liksom var en radioreporter även i det läget. Och jag tror att alla sätt är väl bra utom de dåliga när man får ett sånt traumatiskt besked. Nu gick ju allting bra i mitt fall och jag blev friskförklarad och allt gick väl. Men jag tror att alla sätt att förhålla sig till ett sånt omvälvande livsbesked, det finns liksom inte ett svar på hur man ska hantera det. Och i mitt fall så handlade det väldigt mycket om att ta på sig journalistrustningen och få känna sig yrkeskompetent även i det läget, och det hjälpte mig.
Mm. Känner du ibland att du skulle vilja ta av den där rustningen lite oftare?
Nej, det gör jag faktiskt. Eller på något sätt, jag har väl vuxit ihop med den också. Mm. Den har gjort mig, mitt jobb har gjort mig lite tuffare och modigare med åren. Och det har varit hjälpsamt i en massa olika situationer. Sen ska man ju inte bli så hård och tuff att man blir okänslig. Det får man ju akta sig för både som privatperson och i journalistrollen. För även som journalist måste man ju verkligen vara aktsam om folks känslor och vara alert på känslor och känslostämningar när man rapporterar. Så att jag menar inte att man ska vara hårdhudad på det sättet, men lite tuffare kanske, och på det sättet så har det varit hjälpsamt.
Mm. Du är ju, som du sa, frisk från cancern idag. Har det påverkat dig på något sätt att detta drabbade dig?
Det är ingenting som rent fysiskt så där har påverkat mig i nu. Men däremot så har jag ju fått en insikt och en erfarenhet som jag vet att jag delar med så oerhört många. Många som har drabbats själva av cancer. Många, i stort sett alla, känner någon eller har någon släkting eller har varit i närheten av någon som har fått ett cancerbesked. Och för mig var det också en insikt om det här, hur man hanterar ett sånt besked. Jag vet att det är ganska många som beskriver cancer som en kamp och en strid, och att man på något sätt kan gå segrande eller förlorande ur striden. Man läser i dödsannonser ibland, hon förlorade striden mot cancer, hon kämpade mot cancer. Mm. För mig är det en väldigt främmande jämförelse och främmande bild. För det är klart att alla vill överleva och alla vill klara sig. Och jag har aldrig känt igen mig i att det där skulle vara en strid. Det är en sjukdom som drabbar en, och det är inte ett test på ens viljestyrka. Och det är väldigt många av oss som har varit och snuddat i närheten av det där. Och då tror jag att, eller jag hoppas att det hjälper att också dela med sig av de erfarenheterna, dela dem och prata med dem. Och det kan jag göra nu med lite distans. Mm.
Radions korrespondent i Washington DC och rösten bakom USA-podden Gina Lindberg. Alltså, vad är det med det där landet i väst som fascinerar dig så oerhört mycket?
Varför åker jag tillbaka hela tiden? Mm. Nej, men det är ju, jag är ju superintresserad av utrikesfrågor generellt, utrikespolitik. Jag har varit utrikesreporter, utrikeschef på Ekot länge tidigare. Och är man intresserad av utrikesfrågor, då är ju Washington drömstället. Där finns ju makten koncentrerad. Och det är både Vita huset naturligtvis, kongressen, högsta domstolen, den tredelade makten i USA. Men det är också Världsbanken, vi har FN i New York i närheten och sådär. Så att det är det här maktkoncentratet, och att USA påverkar oss så mycket. Vad man än tycker om USA, och det är många som tycker väldigt mycket om det här landet i olika riktningar. Men vad man än har för åsikter, så kan man ju konstatera att USA påverkar oss. Mm. På alla sätt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt, allt ifrån tv-serier till världspolitik, så spelar USA en roll. Och det känns väldigt motiverande att få vara på plats och bevaka. Mm.
Du måste ganska ofta känna att du liksom är med där historia skrivs.
Eller? Ja, ja. Jo, men det gör jag. Och det känns, det här att vara på plats i Vita huset, det är något lite högtidligt. Varje gång jag går in genom grindarna där till pressrummet i Vita huset, så tänker jag på det stora i att få vara liksom radions ögon och öron på plats och ha det där ansvaret att rapportera för lyssnarna. Det är något högtidligt i det.
Mm. Du ligger ju också bakom succén i USA-podden, och när du kom på den idén för 10 år sedan så trodde du att den bara skulle intressera de riktiga nördarna. Mm. Nu är det då en av Sveriges största poddar. Alltså, vad är det som har hänt? Har vi blivit mycket mer intresserade av USA på sistone, skulle du säga?
Kanske ännu mer, men det har alltid funnits ett stort USA-intresse, upplever jag. Och det var det som gjorde när jag flyttade hem. Jag var ju korrespondent i Washington tidigare i 6 år och flyttade hem 2013. Och då kände jag när jag kom hem att jag hade fortfarande väldigt mycket kontakt med lyssnare som var specialintresserade och som följde liksom amerikansk politik på supernördnivå, ner på distriktnivå i olika distrikt i Illinois till exempel. Vill höra mer om primärvalstriden i det där partidistriktet. Så jag kände för dem borde vi kunna göra liksom lite mer än vad de får i de vanliga programmen som vi erbjuder i Sveriges Radio. Så då föreslog jag USA-podden. Men att det skulle växa och bli så här stort, det hade jag faktiskt inte i min vildaste fantasi kunnat tro. Och det har väl att göra dels med ett generellt USA-intresse, men sen har det ju vuxit med Donald Trump. Mm. Donald Trump är ju en lyssningsmagnet, därför att han är så dramatiskt annorlunda än vad andra amerikanska presidenter har varit i modern tid. Och att han är så oförutsägbar. Man vet helt enkelt inte från vecka till vecka vad som ska hända med den amerikanska politiken. Och det är för vissa skrämmande, men också fascinerande.
Mm. Ja, om man jämför till exempel med när du jobbade under Obamas tid, hur har ditt jobb ändrats?
På jättemånga sätt. Alltså, det är verkligen ett helt annat politiskt landskap. Det är som en annan planet ibland, känns det som, att bevaka Washington då och nu. Och jag märker det på tusen olika sätt. Dels på själva politiken förstås och innehållet i politiken, men också hur det har blivit att det finns en rädsla i Washington för att uttala sig som jag inte upplevde att det fanns då under Obama-åren. Och det har ju delvis att göra med förstås att de allra flesta Washingtonborna röstar på demokraterna och älskar Obama och inte gillar Trump. Men det beror också på att det just nu i Washington finns en oro för repressalier och för att Trump ska sätta dit sina politiska motståndare, och det där har gjort att det har blivit svårare faktiskt att få intervjuer med folk, dels inom myndighetsvärlden och på tankesmedjor och så, men också vanliga Washingtonbor som är rädda för att tala med journalister just nu och inte våga säga sina namn och sådär för att de är rädda för någon form av åtgärder.
Okej, så de vill inte prata med dig då?
Nej, jag har märkt att det är stor skillnad. Och där är det ju en fördel att vara radio, därför att där kan man låta människor prata utan att visa deras ansikten, och folk kan få framträda med bara sitt förnamn och inte hela namnet och efternamnet till exempel. Men jag märker verkligen påtagligt stor skillnad när det gäller det.
Mm. Vi måste ju också prata om det här att du var ju på plats när det sköts mot presidenten under en korrespondentmiddag i Washington DC då tidigare i år. Du fick kasta dig ner under bordet oerhört dramatiskt. Hur har det där påverkat dig att vara med om det?
Ja, det var en väldigt oväntad händelse. Att det finns alltid en hotbild mot Donald Trump, och den är verkligen... han har ju utsatts för mordförsök flera gånger, och så att man är alltid medveten om att det finns en hotbild mot honom. Men att det skulle hända på en galamiddag på ett hotell i Washington, det var ändå väldigt, väldigt oväntat. Men det var hemskt, det var otäckt. Vi satt placerade på den här middagen, skulle precis sätta oss och äta när vi hör skottlossning, och i mitt fall var det bara några meter från där jag satt. Vi satt precis närmast ingången där skytten försökte rusa in i lokalen beväpnad med flera vapen. Och vi kastade oss ner under borden och tog skydd, och det var några vedervärdiga minuter när jag funderade på, är det här en terrorattack? Kommer in folk nu och börjar skjuta oss? Och vi låg gömda under borden och inte visste vad som hände. Mm. Sen blev han ju gripen och står nu åtalad. Men det visar ju på hur det politiska våldet kan te sig i USA, och också det här med tillgången på vapen. Att det är så många som har vapen som gör att vapenvåldet är vanligt.
Har du blivit rädd efter detta?
Nej, det tycker jag inte. Och där hade jag också hjälp av det jag kallar för journalistrustningen på något sätt. Jag satte igång och rapporterade direkt. Jag låg under bordet och tog skydd, och sen kröp jag fram och lyckades hitta min mobiltelefon som jag hade tappat i Villevallan där när jag dök ner under bordet, och ringde redaktionen och började live-rapportera ganska direkt. Mm. Och på något sätt var det som att just det där att ha en uppgift i det ögonblicket, att ha en journalistisk uppgift, också hjälpte mig att hantera situationen. Och sen har vi ju gått väldigt mycket säkerhetskurser som alla korrespondenter på Sveriges Radio, så att man lite grann är förberedd på, man vet hur skottlossning låter, jag vet hur jag agerar i krissituationer och sådär. Så att jag kan inte säga att jag har haft några men av det efteråt, men visst får en att skakas om och tänka efter, och det var vidrigt att ligga där innan vi visste att det var över och fundera på om det här var, om vi skulle bli skjutna på plats eller inte. Det var hemskt. Mm.
Gina Lindberg, USA-korrespondent för radion. Du ska få återgå till korreveckan nu, allt som måste förberedas inför samtalet imorgon i Kulturhuset i Stockholm. Tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
Tack för att jag fick vara med.